Välkomna till Ingen jäkla marknadsplan. Du lyssnar ju på podden för allt som du någonsin vill att veta om kommunikation.
Och nu ringer det apropå kommunikation.
Fantastiskt. Det är chefen. Vi måste pausa.
Hallå, hej och välkomna till Ingen jäkla marknadsplan. Jag heter Matilda Järnevad.
Och med på fartyget är Anna Olenius Mattsson. Och idag har vi en liten kompis med oss också.
Det har vi.
Hon och Charlie sitter och lyssnar för så länge han orkar lyssna på vårt tjabbel.
Mysigt.
Ja, det var länge sedan.
Det var det. När vi poddade sist så satt jag i Spanien och vi hade sommar, ja. Och nu har det ju blivit höst och alla är tillbaka igen. Mm. Så vi tänkte väl ta en liten, vad tänker man på kring hösten egentligen?
Ja, vad tänker man kring hösten? Är det en fråga till mig nu?
Ja.
Jag tänker att jag gillar hösten. Jag har tänkt att jag alltid gillar våren mest, men jag ska inte säga att jag gillar någon mest. Jag gillar årstiderna. Jag gillar variationer. Jag kan uppskatta att liksom krypa in på hösten och mysa, älska ljus, brasa, bara få vara hemma och titta på titta på film. Mm. Ja, men bara mysa liksom. Krypa in.
Visst gör det.
Ja, du då?
Och jag tänkte också på det för att jag håller med. Jag gillar variationen, jag gillar bra som mysdunder. Och det är så här, vad vill man mysa kring? Jo, en riktig brasa, eller hur? Och samlas kring lägerelden, eller hur? Och lyssna på riktigt bra historia. Tänk en bra lägereldsberättare, Anna. Är inte det riktigt sån här höst? Mys, nu ska vi samlas och höra någon saga eller historia. Har du några sådana minnen eller får du någon feeling?
Det var ju världens bästa segway. Det var sjukt bra. Jag tänker bara på spökhistorier. Och jag vet att när jag var på seglarläger en gång, det var fri på sommaren, då sov vi över på Dalarö Skans. Och innan så hade ledarna berättat en så läskig spökhistoria. Och sen på natten när vi sov där uppe i någon fyr eller någonting, då så var det som att det var så här kedjor som liksom drogs runt på golvet. Och det var jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv.
Alltså det var det?
Ja,
på riktigt?
Ja, det var det. Ja, på riktigt. Det var antagligen någon som gjorde. Men jag har alltid tänkt att det var på riktigt. Ja. Jag kunde inte sova, det var så läskigt. Och det var liksom ingen som sa dagen efter så att, hörde ni kedjorna? Ja. Det var bara så läskigt. Så jag tänker mycket på sånt. Sån historia. Och vad tänker du på för historier?
Men jag tänker ju på såna historier som när jag var liten till exempel. Och mina farföräldrar var ju riktiga storytellers. För de var ju också missionärer i Brasilien och hade väldigt mycket äventyr där. Som till exempel när farmor skulle gå och tvätta i floden, så det här var ju i början av 1900-talet och man tvättade ju för hand då. Och hon hörde den här en skallra bland tvättkorgen. Vad innebär det? Jo, en skallerorm naturligtvis. Mm. Och det är alla de här, det som är så fascinerande, så jag tänker ju på sådana lägerhistorier som har med de mycket att göra och de var ju fantastiska berättare. Och det sätter ju sig i minnet på något sätt. Så jag kommer ju alltid ihåg hur det var. Istället än om man lär sig mycket bättre med stories.
Mm. Verkligen, och då kommer vi ju in på ämnet för idag som är storytelling.
Mm.
Och jag tycker det är så fascinerande att du har det här med dig din familj är liksom en story i sig.
Mm.
Det är ju fantastiskt. Och man kan ju bli lite, jag kan bli lite frustrerad över att mycket av de här historierna försvinner. När de, ja, men våra släktingar blir gamla och så dör de. Och så kommer man inte riktigt ihåg allting de har sagt.
Nej.
Så det är ju frågan, vem ska skriva ner det? Ska man liksom spela in dem? Mina morföräldrar var inte alls storytellers. Mm. Eller om min farmor heller. Jag är inte, det var inte så mycket sånt. Vi hade så här bildalbum som vi tittade i. Från när de var liksom yngre eller unga och mamma var ung. Det var lite så här rövarhistorier som gick runt om att en gång när mamma låg i luven med grannpojken. Så att de höll på att liksom så här förstöra för varandra. Han var och pallade morötter i morfars land och mamma släppte in deras katt i vita katt i skorstenen så att den blev alldeles svart. Och massa sådana här roliga historier som man har hört 100 gånger, men man kommer inte riktigt ihåg dem ändå. Men inte sån där fascinerande bakgrund. Men du fortsätter i historien också. Hur blev de missionärer? Det tyckte jag var så häftigt. Mm. Farmor och farfar.
Mm. Ja, det var ju att mina farföräldrar, eller på den sidan av släkten, de är från Bohuslän, så då är man fiskare. Och farfar var ju fiskare i Bohuslän. Han jobbade på en fiskebåt och var ute en tur då han drogs med ut i havet. Han fastnade med sina tunga stövlar i trålaren, så han åkte med ut i havet. Han fastnade liksom med i nätet då, i trålen som han åker med. Då blev han räddad av en annan kamrat som heter Julius, som hoppade i och skar loss min farfar då. Och tack vare det så överlevde han och alla kom hem. Nästa gång den här fiskebåten skulle ut på nästa tur ut på Nordsjön, så kunde min farfar inte vara med. Utan han var hemma då på ön. Och besättningen och den här båten han jobbade på råkade ut på en stund. För en storm då ute på Nordsjön, så hela besättningen och skeppet gick ner i Nordsjöns svarta djup, så alla dog utan. Och då får man ju en tankeställare, varför räddade i det här fallet Gud mig då? Vad är mitt syfte med livet? Och så blev han ju, ja, fick han den kallelsen att predika Guds ord. Så att just den historien och den medvetande som finns på de här öarna i Bohuslän, du ser ju fortfarande också som historien att de här minnesstenarna är kvar över alla som har dött, som inte har någon grav, för de har ju ingen grav. Havet är ju grav.
Har du sett det här i Bohuslän?
Ja, det är ju på den ön där nästan alla öar i Bohuslän har någon sån ö som har varit ett fiskeläge. För det, alltså havet är ju både liv och död för dessa människor. Så att det är väl någonting som, när det gäller historia och formar vilka vi är. Det är ju mycket en identitet, vare sig det är historia för oss som personer. Men även om man tittar på, storytelling är ju också stort i företagsvärlden. Och skapar en annan identitet kring vi är. För vi vill ju ha någonting, att vi är ju del av någonting större. Och då är ju dessa stories och historien, dels vår företagshistoria, men även vi som människor bär ju med oss det här. Och vi är ju inte bara här utan någonting. Alla har ju en historia. Vi har ju formats av vår kultur eller vår historia, vare sig vi vill eller inte. Så det är något som jag tänker mycket på. Och tycker också det är viktigt att få med in då i mitt liv. Och att jag har ett ansvar att förmedla den här till världen på något sätt. Hur ser du på storytelling? Vad tänker du om jag säger det? Tänker du mest företag eller tänker du på dig som person också?
Nej, men det var ju för vi började prata om liksom vilka stories eller historier snarare som man har inom familjen.
Mm.
Och det är ju jättefascinerande också. Det blir ju så lite när man blir äldre, man börjar tänka mer på men vad kommer allt ifrån och varför var mormor som hon var eller morfar som hon var eller hur levde mamma när hon växte upp och så. Mm. Man är ju mer fascinerad av sin historia, tror jag. Men storytelling, det känns ju mycket som det är något som företagen gör, men det är också det är ju mycket lättare att komma ihåg och engagera sig emotionellt om du har en story om någon, om hur ett företag startades eller varför, jag tänker liksom, det finns ju så här Apple och Steve Jobs liksom, han var en väldigt inspirerande person som gjorde så mycket annat och de hade sin specifika inriktning på att de skulle göra allt de skulle göra ska vara fantastisk design och en fantastisk designupplevelse.
Mm.
Så det här att de höll på med datorer och telefoner, det var liksom inte det som de hade i sitt why.
Nej.
Utan det var en helt annan sak, de ville skapa en upplevelse. Det finns också företag som har, jag vet att det finns ett amerikanskt företag som heter Zappos, så jag har säkert pratat om dem tidigare. De har, deras why är att de ska vara leverera den bästa kundservicen i världen.
Wow.
Det är inte att det är ett e-handelföretag. Liksom. Och det genomsyrar allt de gör. Mm. Och sen så att de då råkar sälja skor eller kläder. Det är liksom deras unika sak är att de ska ha den bästa. Och sen så jobbar de mycket med kultur och sånt också. Men jag tycker det är så fascinerande att man kan bygga en story kring något annat. Det kan vara som de här skorna Toms.
Mm.
Där det är charity samtidigt som de säljer skorna.
Ja just det, varje gång man säljer någonting
ja. Så får någon annan ett par skor. Ja.
Mm.
Ja. Så att den storyn är mycket mer, den kommer du ihåg mycket, mycket mer. Jag bara tittar på Charlie och tänker så här, det är helt ointressant var han kommer ifrån, för han köpte sin kennel liksom på Orust, ja, men det är ingen som kommer ihåg det, men grannhunden, hon blev räddad från liksom ett annat land och ja men
oj.
Och liksom ja men jag bara tänker på vilken historia man har bakom liksom. Det är inte jätteintressant om man har bara en story som alla andra, men har man någonting, något speciellt, då blir det ju mer att man kommer ihåg det. Ja. Eller det har hänt något speciellt. Eller det kan man ju fylla med mer värde.
Mm.
Och så att folk kommer ihåg det. På sätt. Eller gör något speciellt. Om du ska marknadsföra skor. Ja, men gör inte som alla andra. Säger att du har de snyggaste och skönaste skorna. Utan då, ja, gör något annat. Bygg en charity kring det kanske.
Mm.
Så det tycker jag är fantastiskt med storytelling. Men, och vi jobbar ju business to business, det är ju lite svårare. Och verkligen våga.
Det är ju det. Och jag tror att vi har en tendens då att lyfta fram kunderna.
Ja.
Att det blir kundstories istället. Och att det får vara bärande. Men och det tycker jag är en viktig del naturligtvis. Men jag tycker ju också att man gör ju affärer människor med människor. Därför är storyn som företaget har och människorna som jobbar på företaget också viktiga.
Mm. Mm.
Och vad de bidrar och hur de syns i och har det i hela sammanvävda historien på något sätt.
Ja.
Och det kan ju vara de här små sakerna. Jag tror alla människor har någonting att säga egentligen. Alla har en story och det är ju bara att försöka gräva fram den om man är ute och träffar och pratar med mormor eller morfar eller andra släktingar, så kommer du och ställer de rätta frågorna så är det ju det som man kommer ihåg eller kryper.
Ja.
Kryper fram, det är intressant.
Men jag tänker också, för företag så är det ju, det är sällan ett framgångsrikt företag bara har uppstått för att någon bara, nu ska jag bli riktigt rik och så ska jag tjäna pengar. Det är jag tror att det är svårt om du inte har en en passion för det du liksom skapar och säljer. Sen kan ju ditt mål vara det att du ska bli rik och ekonomiskt oberoende. Men jag tror att om du har en riktigt, riktigt bra idé på någonting som liksom säljer, ja, då kanske har lite tur. Men jag tror att den här passionen måste finnas där. Att du verkligen upptäcker något som saknas och bara, ja, men det här, den här appen ska jag skapa. Mm. Och så blir det en jättehit. Eller Airbnb som bara, ja, men folk borde ju hyra ut sina hus.
Ja.
Det står ju massa tomma lägenheter och hus. Varför liksom, någon måste ju samordna det på ett enkelt sätt.
Mm.
Det finns ingen modern uthyrningsservice liksom. Nej. Och skapa det och fyller det med massa andra värden. Än bara liksom, här är ett hus, det kostar så här mycket.
Mm.
Och de känns moderna och digitala. Det attraherar ju en ny målgrupp.
Ja, för människor är ju mer medvetna, tror jag också, ja. I dag. Och vi ser ju en helt klar trend att, alltså, även om man kopplar det till att man är intresserad av att veta mer vad företaget har för historia eller vad de gör, etc. Det är ju sån konkurrens också, men jag tänker, vad var det jag skulle säga? Ja, det är också det att man, att med en historia, att om man kan göra den här David och Goliat-saken också, att man utmanar ett etablissemang som en ny startup-företag som redan standardiserade tjänster, eller där det är liksom orättvist mot konsumenten.
Ja, ja.
Det är många som kommer upp där för att det kan ju vara försäkringsbransch eller någonting annat. Mm. Med alla de här e-handelstjänsterna, de har ju någon typ av grundarhistoria att man kommer.
Ja, eller de här lån, alltså nu tänker jag på kanske lite mer seriösa, så här huslån och sånt. Det poppade ju upp något företag för några år sedan, nämen, som utmanar bankerna och börjar låna pengar från oss istället. Det är enkelt, istället för all kontakt med banken är ju, det är ju ganska komplext och man ska veta mycket själv och man har liksom ingen koll. Och de slog ju ut, tog en jättestor marknadsdel, och det var ingen som ens tänkte på att ett företag bara kunde gå in och bara börja låna ut pengar till husköp liksom.
Det är bra, för jag menar, vi just på banken, man kan ju känna sig så liten där.
Ja.
Alltså, de har ju sån stor makt
mot en
själv just i den situationen. Och då är det ju bra att det kommer in den här typen av utmanare, berättar den här. Om vi nu är inne på storyn då, men då har ju de sett något problem och grundar sig på det.
Ja. Ja, men man tror ju att allt ska vara på ett visst sätt, att så här, taxi är taxi, och sen kommer någon utmanare och så är det inte det. Och vem kunde någonsin kunna ens föreställa sig att vi behövde elskotrar och åka i Stockholm? Det är inte så jättelångt att gå liksom. Och nu har vi så här, 1 miljon elskotrar. Det är bara liksom, det är som att en generation kan inte ta sig från A till B utan en elskoter. Det är liksom, det är fri, jättegud, jag har testat några gånger, men det känns ändå, varje gång får jag ändå lite då samvete, för man bara, men jag borde ju faktiskt gå. Liksom, det är bättre för mig att gå, men det går snabbare med elskoter. Ja. Men jag älskar när det är så här helt nya saker som någon måste ju ha varit väldigt kreativ eller bara tänkt så här, varför finns inte det här?
Ja, för det är också det med alla normer.
Ja.
Som vi bara antar ska vara givna tills någon annan tänker annorlunda.
Ja.
Det är väl,
tills någon kommer på att det finns en story här.
Ja.
Och liksom, den kan vi berätta. Eller det finns en ny idé. Eller ett nytt behov. Men en annan sak som vi tänkte på förut var ju det här med, ja, men om man går tillbaka till släkthistorier.
Mm.
Det är så här, ja, men man skriver inte ner och sen så försvinner. Jag vet inte om någon skulle vilja skriva ner min fantastiska historia. Jag har ju inte gjort samma resa som, ja, men varit missionär i Brasilien och liksom överlevt som din farfar gjort. Min mormor och morfar liksom har i princip från ingenting liksom gjort sitt eget liv. Min morfar skapade faktiskt han var lantmästare och skapade ett sigill för svensk potatis som godkände. Det var liksom som ett brand, vilket är lite roligt. Ja, men Men det var ett sigill som det, jag tror det är svensk potatis eller någonting, som var som ett, en kvalitetsmärkning för svensk potatis.
Mm-hmm.
Och mamma hävdade att det här fortfarande finns. Jag har faktiskt glömt titta, om jag ska vara ärlig, på potatispåsarna. Men han gjorde det och han ritade det själv då, allting. Och så fanns det ju i hur många år som helst. Han tog ju inte betalt för det. För det gjorde han, det ingick i en av hans uppdrag som han hade, ett jobb liksom. Han, tänk om han hade tagit, som mamma sa, så här, ett öre per såld potatispåse liksom, eller någonting. Men det var lite kul. Men de har ju verkligen, ja, men de har skapat sitt eget liv, och jag vet inte, det känns som att deras liv är så mycket mer fascinerande. Eller så är det, jag vet inte, eller så är det för att det var en annan tid, som jag tycker. Jag vet inte varför. Men då kommer vi in på det här med om man släktforskning.
Mm.
Också det här med USA, så hör man ju ofta så här, I checked my DNA and I'm 30% Irish and 25% you know, någonting liksom. Men jag vet inte, man kan ju göra det i Sverige också, men man kan ju släktforska, för vi har ju väldigt bra arkiv och sånt som är kvar. Så man kan ju, om man betalar lite, så kan man ju få reda på ganska mycket långt tillbaks liksom. Man hade en torparfamilj eller,
ja,
eller vad det var.
Alltså, det känns ju, det är många som du sa igår, ta sitt DNA och testa. Varför gör man det, tror du? Eller vad är det, drivkraften egentligen, vad är det vi vill veta och varför har det betydelse?
Ja, men det måste ju vara, ja, men det måste ju vara ett intresse över var man kommer ifrån. Alltså folk, vi människor är ju väldigt, väldigt så här fixerade vid oss själva.
Mm.
Det är ju så. Mm. Man gillar ju att prata om sig själv. Man gillar att liksom höra om sig själv. Och det är ju bara från när man är barn. Barn gillar ju jättemycket att liksom höra om sig själv när de var små, vad de gjorde. Sen går det över då. Men liksom, nej, det måste ju vara något sånt.
Mm.
Eller vad tror du?
Ja, att man gärna vill vara del av någonting större.
Ja.
Att det på något sätt bygger ens identitet. Alltså, så att man vill nog vara lite unik eller känna att man är del. Jag tror det är att man har behov att vara del av en gemenskap och del av någonting större. Om jag då kan koppla min historia eller mina rötter till någonting specifikt eller unik, så får man en annan dimension av sin personlighet på något sätt än att vara som alla andra. Jag vet inte, och vara en del i en hel. Ja.
Men jag håller med, och det är nog precis det där som du säger nu, att man är del av en gemenskap som gör att det fungerar så bra med det här med när man bygger kultur på företag. Mm. För i princip vad man gör, man bygger den här lägerhistorien. Mm. Vi har en liknande historia, vi står för det här. Och ju mer unikt, desto mer liksom engagerade blir folk i att vi var de första. Eller vi tror verkligen på det här. Och de där, de struntar i design. Så att de liksom, det är lite så här vi och dem. Så jag tror det är otroligt effektivt. Och sen om man tar med sig det i en säljsituation, eller liksom när man ska sälja sin produkt eller göra kommunikation, då blir det ännu starkare.
Mm.
Så det blir väl mer memorable än, också om man har en intressant levnadshistoria. Eller som din farfar, jag kommer aldrig glömma det där nu.
Nej.
Jag kommer ju komma ihåg den, och du berättar det så bra. Du berättar den historien bara precis som du har den liksom, i ditt huvud. Och den är, jag kommer ju komma ihåg den mycket mer än liksom massa andra saker som jag har hört.
Mm.
Så här, lösryckta saker av ja, men den och ditten och så om mina släktingar.
Mm.
Men det är lite tråkigt tycker jag att det är också fida bort att alltså en släkthistoria. Vi så här, går fram och tillbaka, så vi försöker dra paralleller mellan liksom, historier på företag och de som finns i oss. Men jag tycker det är lite tråkigt att de liksom lite försvinner. Och man säger, varför frågade inte jag mormor det här? Eller liksom, jag hade inte så mycket kontakt på pappas sida heller, så de har inte heller varit så intresserade av, vilket är jättekonstigt, för det är precis lika stor del av mitt arv.
Ja.
Men de har jag inte, vet jag ingenting om, och därför har jag inte blivit intresserad. Det är bara att sluta med farmor. Liksom.
Ja.
Jag kände inte farfar, eller han fanns inte när jag liksom var liten. Och Alltså det har jag inte, jag har ingen aning om egentligen mer än farmor.
Mm.
Än var hon bodde och... Nej men liksom, det är jätte, jättekonstigt hur det där blir.
Mm.
Ju mer man vet desto mer blir man intresserad, eller hur?
Ja, och skapar en viss förståelse för hur de hade då. Kanske också tacksamhet för det man har.
Mm.
Är väl... Ja, man bara ser på utvecklingen, vad som har skett i Sverige de senaste, vad är det, 1921, för 100 år sedan var första gången vi fick kvinnlig rösträtt.
Ja.
100 år av demokrati.
Ja.
Och just den här utvecklingen som vi har gjort i Sverige, och sen om man tittar ut över hur de, vad som händer i Afghanistan, mm. och liksom alla andra grejer, det finns ju så mycket som man, alltså också i det perspektivet att man kan ta tillvara på det man har och bli mm. lite mer ödmjuk och inte ta allt för givet.
Nej, nej.
Det är väl liksom det, hur har vi kommit hit, vad kan vi lära oss
mm.
av det,
mm.
hur kan vi göra så att historien inte upprepar
mm.
sig.
Mm.
Det är också sådana här väldigt, vad jag blir provocerad av, okej, nu ska jag gå in i den här vaccindebatten.
Ja, vi tar den nu. Ja, okay. Men okej. Okay. Det är dags.
Men bara så alla sådana här konspirationsteorier. Ja. Men om man kan sin historia.
Mm.
Alltså vad är det som gjorde att vi fick befolkningstillväxt
ja.
Under 1800-talet? Jo, det är vaccinet.
Mm.
Och freden och potäterna. Liksom.
Mm. Mm.
Om man kan
morfars potäter.
Så är det ju, då är det, då kan man ju skapa en... Då kan man inte offra för illvilliga rykten
när
man ska gå in i den diskussionen. Eller.
Ja. Ja, men jag hade ju en, drabbades ju av ett virus när jag var liten.
Mm.
Och höll på att dö när jag var 2 år. Och behöver inte dra den historien, det kan vi göra en annan gång. Men det finns ju inte längre, det viruset. Det har vi utrotat, tack vare vaccinprogrammet. Så det var, för jag googlade på det och tänkte så här, men herregud, kan det här hända liksom mycket? Ja, men lite så här RS-virus-status, som att det kan vara jättefarligt. Det kan också vara ofarligt, men det kan vara jättefarligt. Men det finns inte längre, så att man måste verkligen tänka tillbaks på, liksom, vill vi ha tillbaks mässlingen? Som dödar liksom hur många människor som helst.
Mm.
Och som också slår mot de äldre. Liksom. Så att vi måste ju... Och det är läskigt att tänka att det här är... Det, liksom, det som har hänt nu är... De säger så här, men det här är ingenting mot vad som kan hända i framtiden. Liksom, med klimatförändringar och när det virus sprider sig. Och, så att vi liksom, jag håller med dig, man måste vara verkligen ödmjuk för historien och veta vad vi är, och jag tror alltid att det blir en motreaktion. Nu har vi alltså allt är tech, allt är digitalt, jag är helt, liksom, det behöver inte vara så att så här, böcker blir populärt igen, men det kan vara något annat. Lite det här med att nu liksom många ser att ja, men vi har jobbat hemma mycket, man liksom får mer tid för familjen. Man kanske tycker att jobba hemma ger mig en bättre livskvalitet.
Mm.
Jag vill flytta ut på landet. Jag vill jobba från en ö så jag kan surfa på eftermiddagarna. Det är liksom, jag tror att vi på något sätt har liksom lite avstannat ekorrhjulet och bara så här, vad
viktigt.
Ja, vi har fått ifrågasätta hela vår existens och hur samarbetar länderna internationellt. Mm. Det är nu så här högt och lågt, men det är verkligen en spännande tid, trots att det har varit fruktansvärt för hela världen. Men att bara, vi kan inte vånga på att tänka sig att så här har alltid varit efter kriget, så går vi bara på den här vägen och allt blir jättebra och Sverige är säkert och här har vi det bra i liksom flera hundra år till.
Mm. Det går inte. Det är samma, man får ju tid att reflektera och kanske ta upp huvudet, och då kan ju historien och hjälpa oss med det, tycker jag, och få sätta i oss själva i ett perspektiv och vad som verkligen är viktigt i det stora hela, och kanske värna om det som är gott och sen så lära oss att inte det onda händer igen, som du säger. Ska vi väcka upp de här hemska sjukdomarna som jag blir av med om vi tar hela den historien till exempel. Nej, så att det finns en hel del att uppmuntra alla till att lyssna och gå utanför sin bubbla och prata mycket med morföräldrar eller människor i omgivningen eller prata om verkliga saker som berör kanske.
Ja, men det tycker jag är jättevettigt. Verkligen så här, vad gör man verkligen för nytta? Alltså du själv eller vad till för du? Jag brukar också säga ibland för ett företag, så vad lämnar vi till omvärlden? Mm. Vad kan vi göra för skillnad?
Mm.
Liksom, och vilket typ av företag vill du jobba på? Vad är viktigt för dig? Och ja, hitta mening i det liksom. Och vad kommer man själv bli ihågkommen för?
Ja, det handlar ju till syvende och sist om ens värderingar.
Mm, ja.
Att man står för någonting. Det gäller ju både ens egen värderingar som då har formats utifrån ens historia och som man kan reflektera över. För vi har ju fått mycket naturligtvis av våra föräldrar värderingar, men som vuxen bör man ju reflektera, vill jag ha de här värderingarna eller inte?
Ja, precis. Och ifrågasätta.
Vill jag stå för det? Lika väl som om man gör det valet när man går in och ska arbeta för ett företag. Mm. Vill jag gå in och stå för dessa värderingar som de har och jobba för det?
Mm.
Alltså bara ta medvetna val på något sätt.
Mm. Och det tycker jag också, det är en av sakerna som jag tycker är väldigt spännande, att man också kan få påverka på rätt företag, att du kan gå in och påverka själv. Jag vill ju jättegärna jobba med sådana frågor, att vilka värderingar har vi, vad står vi för och vad kan vi engagera personalen i?
Mm.
Vilken är vår gemensamma story eller lägereld?
Mm.
Ja. Vad häftigt, men du, tänk om din farmor och farfar hade stannat i Brasilien. Då hade ju inte vi suttit här kanske.
Det är också en,
det är lite kittlande, tänker jag också. Tänka så.
Tankar och vad som händer, men livet är ju fullt av möjligheter.
Ja.
Och det är väl det man också ska ta tillvara på och reflektera. Bara för att man lever ett visst liv nu. Det finns ju så otroligt mycket möjligheter. Mm. Och man behöver inte vara låst. Utan det finns ju...
Precis.
Dra iväg där på 30-talet. Liksom.
Ja, men det är fantastiskt modigt.
En annan kontinent.
Ja, och alla som flyttat till USA på...
Mm.
Utvandrarna höll jag på att säga. Men ska vi avsluta med att säga, ditt liv är ju faktiskt ett tomt blad. Det är du själv som skriver storyn och den är inte skriven.
Nej.
Vare sig vad du har liksom för bakgrund eller vad du har för en historia bakom dig.
Mm.
Utan du kan faktiskt påverka din egen, och det tycker jag är kittlande.
Det är häftigt. Så... Ja, det blir ett djupt avsnitt
ja,
idag.
Ja, verkligen. Men oj, det här, nu har ni sett den här sidan av oss.
Ja, det blir det också. Och den här värderingar är ju kommunikation. Alltså det är grunden i all vår kommunikation. Mm. Vilka vi är egentligen. Mm. Vi tar avstamp i det.
Hur vi kommunicerar. Yes. Och det kan vara viktigt att få ner på pappret för företag också. Hur man vill kommunicera, om man ska, hur ärlig man ska vara och transparent och allting.
Mm.
Vad härligt, men då kör vi på det. Jag ska lägga upp en bild på det här med jätterolig bild på det här med 100 års kvinnlig rösträtt. Jag går nämligen förbi riksdagshuset när jag går till jobbet, när jag är inne på kontoret ibland, och då är det så roligt att först så sitter det liksom, ni vet, de här gubbarna med gamla gubbar, de kanske inte var så gamla, men liksom de hade skägg och alla hade så här ganska tråkiga svarta kläder på sig, så sitter de där och man bara, herregud, liksom bara massa gubbar där i riksdagen. Och sen kom kvinnorna och då har de liksom en bild på, ni kommer så här fyra power women i långa kjolar och så här uppsatt hår och någon hatt högst upp, och de bara, här är, och så är det någon så här riktig power woman som har fixat rösträtt för kvinnorna, och det är så, jag bara skrattar så mycket åt det där sitter gubbarna och så kommer kvinnorna liksom, och de är så här frejdiga och starka och, det är väldigt väldigt roligt gjort. Det här har de alltså satt upp på riksdagen som bilder utanför. Ja, jag ska lägga upp bilder, jag ska se om jag hittar det. Jätteroligt. Grattis till oss, 100 år med kvinnlig rösträtt. Vi ses då, och glöm inte att följa oss på Ingen Jäkla Marknadsplan på Insta.
Ja.
Hej hej.
Tjingling.